Och nu ska vi gå in i Guds ord en stund. Hörrni, vi har ju alldeles just fått vara med om en dopförrättning, ett dop, och det är alltid lika fantastiskt. I dopet så begraver vi ju den gamla människan, den kötsliga människan, och uppstår till Kristus. Den andliga människan uppstår med Kristus. Så egentligen så handlar dopet om att man säger nej till köttet och ja till anden. Man har sagt sitt ja att man vill vara en Jesu lärjunge. Och på det här sättet så bekräftar man sitt ja och berättar också om för vänner och församling att jag har valt att följa Jesus. Om man säger nej till sina egna vägar, ja till Guds vägar. Så det är lite det som är liksom, ska vi säga, dopets innebörd, så det är riktigt kort. Och samtidigt så vet vi att det här är ett dagligt beslut som vi tar. Det är inte bara en engångshändelse, utan ett dagligt beslut att följa Jesus. Att säga ja till Guds vägar och nej till liksom våra egna vägar. Och det här köttet och anden, det är kanske inte så lätt att förstå det, men det här är två som står i strid med varandra och som vi dagligen får känna av. Den här dragkampen mellan köttet, mellan det där egna jaget och mellan anden som bor i oss. Och jag vill idag ta er tillbaka till Abraham. Abraham, han fick ju två söner. Ismael och Isak. Egentligen fick han fler söner. Han fick sex söner till faktiskt med Ketura som han tog till hustru sen när Sara hade dött. Och det missar vi många gånger. Därför att det blir tyst om Abraham efter att Sara har dött. Och de här händelserna som utspelar sig i Bibeln, så de fokuserar ju på den här perioden då liksom Abraham och Sara levde tillsammans. Och under den perioden så fick de två barn, Ismael och Isak. Man kan säga en son efter köttet och en son efter löftet. Så Ismael och Isak i min predikan idag så representerar de här två den här dragkampen mellan köttet och anden i en människas liv. Den här kampen mellan att välja sin egen väg eller att välja det Gud har för mig och det Gud har tänkt för mig. Och nu tror jag att de flesta av er kan den här historien, men kan ju hända det är någon som inte har gått i söndagsskola och hört berättelsen om Ismael och Isak. Så jag ska göra en liksom kort sån här resumé över liksom den här storyn. Men Gud, han väljer ju Abraham för ett uppdrag. Och Gud talar ut löften över honom. Gud väljer honom för att genom honom så ska det komma ett folk som Gud ska ingå förbund med. Och det handlar ju om Israels folk. Och genom det här folket så ska Gud ge världens frälsare till världen. Messias ska komma från det här folket. Så det är därför som Gud väljer den här mannen. Och Gud ger löften till Abraham. Han ger löfte om att han ska få en son. De ska få en son. Till saken hör att de har inga barn och Sara är ofruktsam. Men nu kommer Gud med det här löftet, ni ska få en son. Och så säger Gud då att genom den här sonen så ska ni få en stor, stor avkomma. Ni ska bli ett stort folk, säger Gud. Och det här folket ska bli till välsignelse över hela världen. Det är inga små löften som Gud kommer med. Och vi sjöng ju första sången, Gud är en Gud som håller löften. Han står vid sitt ord, han är en man av sitt ord. Och om vi tänker på det här med att det här folket ska bli till välsignelse över hela jorden. Vad är det som har skett genom Jesus Kristus? Vad är det som skedde genom evangeliet? Jo, evangeliet har gått ut över hela vår värld och blivit till välsignelse. Så det har ju redan gått i fullbordan. Och dessutom så vet vi att från det här folket, det har, procentuellt har det inte kommit så mycket Nobelpristagare från något folk som från det judiska folket. De har väl signat vår värld, hela vår värld, med medicinska, med tekniska liksom vinningar, mer än något annat folk. Så det har gått i fullbordan, det här som Gud talar ut över Abraham, väldigt långt. Så det är löften han får. Men nu är ju gubben gammal. Och ännu värre är det med Sara. Hon är så gammal så att Abraham, han vet i sitt kött att det här är ju fullständigt omöjligt. Med sitt förnuft, med sitt förstånd så vet han att det här kan inte ske. Men Abraham, han vandrar i anden. Med sin ande, genom sin ande så vet han att för Gud är ingenting omöjligt. Och han är en tronsman. Han beskrivs faktiskt i Nya testamentet som trons fader. Så det är inte riktigt vem som helst. Han är trons fader. Det säger mig att han är en som verkligen tror på Gud. Men vet du, också den starkaste så kan börja snubbla när väntan blir för lång. Och det är ju det som händer. När Sara väldigt vältaligt och övertygande kommer till Abraham och förklarar hur hon tror att Gud har tänkt att det här ska gå till. Så då faller Abraham till föga för en sån här hemmagjord lösning. En sån här, ska vi säga, mänsklig kalkyl. Att man kalkylerar utifrån mänskligt tänkande hur det ska gå till. Ja, men de tror Gud om att de ska få en son. Men hur det ska gå till? Ja, Sara har liksom sin idé där. Och låt mig få säga så här också. Att det att Gud talar ut någonting, planterar någonting i din ande, i ditt hjärta. Eller du upplever att Gud vill någonting. Så det betyder ju inte det att nu ska vi sätta oss med armarna i kors. Och så ska vi liksom bara vänta att saker och ting händer. Det är väldigt sällan som det går till på det sättet i Bibeln. När jag läser min Bibel så ser vi nu också att det är ett samarbete mellan Gud och människa. Att även om Gud säger saker så förväntar han sig nog också att vi ska vara rörelse och göra saker och ting. Så det är inte det betyder. Men det handlar om vad det är som initierar. Ska vi säga, de beslut jag tar, de steg jag tar. Är det initierat, är det inspirerat av den helige ande? Eller är det inspirerat av mitt kött, det som jag gör? Ja, men kanske frustration, kanske besvikelse. Kanske till och med hämnd, tankar om hämnd. Eller saker som driver mig, som inte är i enlighet med anden, så jag tar mina beslut utifrån köttet. Och den här gången så var Abrahams lösning, det var ett steg i köttet. Abraham, han tar ju den egyptiska slavinnan Hagar till hustru åt sig, och så föds Ismael på det sättet. Sonen efter köttet, efter det här mänskliga förnuftets kalkyl. Och för mig som en kvinna i väst så fattar jag ingenting av det här. Hur kan man göra så? Men vi måste förstå att i den här kulturella kontexten så var det här ingen långsökt lösning. För det var så att om en hustru inte kunde få barn så kunde hon ge sin slavinna till mannen. Och så fick han barn genom henne. Och det räknades som hennes barn. Och det är faktiskt det som sker här. För det är Sara som kommer på den här idén. Och ger sin egen slavinna, tjänarinna, till hustru åt Abraham. Och då räknas det som Saras, att Sara också får ett barn. Det där är ju helt främmande för oss. Men det här. Så det gick, man kan säga, att den här kötsliga lösningen, den var inte så långsökt. Den gick liksom bara lite på sidan om Guds plan för de båda. Och det är ett gemensamt beslut. De är båda med om det här. Så båda så handlar lite på sidan om Guds plan. Och ja, jag vet inte, men när jag förberedde mig för den här predikan så fick jag en känsla av att det finns någon, och det kan hända det är ett par, att Gud har talat någonting över ditt liv, över era liv, men ni har inte riktigt orkat vänta in liksom att Gud öppnar saker och ting, utan gått lite på sidan. Det är i linje med vad Gud har tänkt, men det är lite på sidan om. Och jag ska återkomma till det här, för vi är många, tror jag, som har varit i den där situationen. Och jag har en väldigt stark och uppmuntrande hälsning till oss idag. Men Abrahams hemmagjorda lösning så resulterar ju då i Ismail. Och han blir far till ismailiterna, till edomiterna. När ni läser Bibeln så läser ni om edomiterna. Och senare de här arabiska folken. Och jag måste få säga det innan jag går vidare med predikan, att min predikan idag så handlar inte primärt om Ismail och Ismails ättlingar, och att de på något sätt skulle liksom vara mindre värda eller liksom inte lika mycket älskade. Gud älskade Ismail och han älskar Ismails ättlingar, och det kommer vi att se här längre fram när vi läser Bibeln. Gud älskar Ismail och han älskade Ismails ättlingar. Men det här, Gud har varken förskjutit Ismail eller liksom Isak. Gud har en plan. Men ändå, när vi tittar på, om vi läser vidare i Bibeln, och sen får vi också se på vår egen, alltså på mänsklighetens historia, så har de här folken har legat i strid med Isaks ättlingar. Egentligen genom hela historien. Och det kom en ängel och profetera över Hagar när hon var gravid och bar på Ismail. Så kommer en ängel och säger så här, att han ska vara som en vildåsna, hans hand ska vara mot alla och allas hand mot honom, och han ska bo mittemot alla sina bröder. Och ordagrant så står det att han ska bo mitt framför ansiktet på sina bröder. Och jag tänker vi har där, om ni tittar ut över kartan Mellanöstern, så har vi då det där lilla landet Israel omgivet av ett hav av arabnationer. Han ska bo mitt framför ansiktet på sina bröder. Och de spänningar som finns idag nere i Mellanöstern, de går tillbaka till den här spänningen som fanns mellan Ismail och Isak. Sonen efter köttet och sonen efter löftet. En kamp om vem av de två som har rätten till arvet. Men rätten till landet till exempel. En kamp om vem av de två som är liksom, ska vi säga, löftesonen, vem som är det här utvalda folket. En kamp om vem som har herraväldet. Det är ju de här spänningarna som finns där. Och jag vill påstå så här, att det är omöjligt att förstå det som händer nere i Mellanöstern om man inte förstår eller går tillbaka till den religiösa, andliga liksom bakgrunden. Och om man inte heller förstår liksom, ska vi säga, Ismails anspråk på att vara det där löftesonen eller det utlovade folket. Det finns till exempel inom islam, inom grenar av islam, så finns det en ska vi säga, en tanke som motsvarar den som finns, har funnits väldigt tydligt inom den kristna kyrkan. Ersättningsteologi kallar vi det. Tanken om att församlingen har ersatt Israel. Eftersom Israel, det judiska folket, sjabblar bort sin chans, sina möjligheter, så har Gud utvalt församlingen. Att nu är församlingen det nya Israel. Det är inte en långsökt tanke, alltså den har funnits, varit ganska starkt inom kristenheten under långa perioder. Att församlingen har ersatt Israel. Så är det inte om du läser Guds ord. Utan församlingen står sida vid sida med Israel, med det judiska folket. Det folk som Gud har utvalt och kommer att göra det i framtiden. Men på samma sätt som det här församlingen har tänkt att liksom... Vi har ersatt Israel. Så på samma sätt så finns det också en tanke inom islam. Att eftersom både judarna och de kristna har sjabblat bort sina, liksom, sin chans. Så är det islam eller det muslimerna som är det utvalda folket. Och det där ja, arvinge till det löfte som Abraham fick. I fredag så firar vi minnesdagen av förintelsen. Det här är inte temat för min predikan. Det är liksom, jag bara lägger grunden för det som kommer sen. Men vi firar minnesdagen av förintelsen. Vi har en fruktansvärt mörk historia i kyrkohistorien i Europa av hur vi har behandlat Jesu egna systrar och bröder, det judiska folket. Därför att det fanns en stark just sån här ersättningsteologi där man tänkte att man gör en välgärning, man gör en gudstjänst genom att förfölja och till och med utrota judar. Fruktansvärt. Och vi liksom, ja, vi behöver omvända oss från den synden och från de tankegångarna. Men på samma sätt så finns det ju också de inom islam som ser det här heliga kriget, jihad, som ett gudomligt uppdrag. Att de fortsätter det som den kristna kyrkan i tiderna gjorde, utrota eller förfölja judar. Nåväl, vi ska lämna det där. Men Abrahams lösning att få en son genom att ligga med den här slavinnan Hagar, så verkar ju bra för stunden, men vi ser att den har fått konsekvenser. Den fick konsekvenser redan då i relationer och långsiktiga konsekvenser ända sedan dess. Och nu har du och jag, vi har ingen orsak att peka finger mot Abraham, denne trons fader, för att han liksom missar, han hamnar lite på sidan om vad Gud hade tänkt. För det är nog så att vi allesammans så har vi våra Ismail-lösningar, eller hur? Vi har tillfällen när vi också har det där agera i kött. Tillfällen när vi kanske inte orkar tro Gud om det där som han hade lovat, tålamodet liksom tröt och vi liksom börjar hjälpa Gud att vara Gud. Vi tog Guds sak i egna händer, gav efter för köttet, gav efter för en stunds, ja, kanske en impuls, gav efter för en stunds njutning, liksom, ja, vad som helst, men där vi vet med oss att det här var inte Guds tanke den där gången. Men jag fixade till någonting som inte var riktigt i enlighet med vad Gud hade tänkt. Och Ismail-lösningarna, det är det där, vet du, när vi tittar oss i backspegeln och så har vi det där. Så har vi de där misslyckandena som grinar oss i ansiktet. Och där vi kanske känner att oj, det där blev en plump i protokollet. Det kan vara saker och ting som du ångrar. Saker och ting som plågar dig. Saker och ting, minnen som du tycker, nej, men det där var ju inte vad det borde ha varit. Och jag har en hälsning till dig idag när det gäller dina Ismail-lösningar. Så hoppas du hålls vaken så du får höra och ta emot en hälsning från Gud idag. Vi sitter i samma båt allesammans. Vi har alla syndat. Vi har alla vikit av från vägen. Någon gång. På något sätt. Men det första som jag vill lyfta fram, det är det att det Gud har talat, det kommer att ske. Ja, men Abraham, han fick uppleva att Gud var en man som höll sina ord. Han höll det löfte som han hade gett Abraham. Men det tog faktiskt 25 år. Efter 25 år av väntan så får Sara och Abraham den här löftessonen. Och det är 14 år efter att Ismael har fötts. Och jag tänker nog ibland, men Gud, varför måste du liksom töja och liksom pröva deras tålamod så länge? Varför måste det gå så lång tid? Ännu 14 år efter att Ismael har fötts så får de gå där i väntan. Det är någon som har sagt så här, att Gud uppfyller inte alla dina förväntningar, men alla sina löften uppfyller han. Gud uppfyller inte alla dina förväntningar. Det är skillnad på Guds löften och på våra förväntningar. Och när förväntningarna inte uppfylls, då hamnar vi in i besvikelse. Då kanske vi tycker att Gud instår vid vad han har lovat. Därför att när Gud lägger ner någonting, när Gud talar någonting, så har vi en tendens att börja planera och tänka ut och fundera hur saker och ting ska gå till. Precis som Sara gjorde. Och när det inte sker så som vi har tänkt det, så kan det bli riktigt, riktigt total snurr i vårt huvud. Och vi kanske känner oss väldigt besvikna att nu blev det ingenting av det där. Ja, men jag har varit där. Tänkt att, Gud, inte var det ju det här. Hur liksom blev det så här? Inte var det ju så här det skulle bli. Och sen nu när man har liksom, man har ändå några decennier när man kan titta bakåt. Och jag minns de där gångerna när jag har brottats med Gud och sagt, men inte var det så här inte. Vart får det där nu som du hade sagt? Men nu idag när jag tittar tillbaka, oj, just det ja. Nog finns Guds löfte där. Nu har det burit. Men det blev så annorlunda. För mitt förstånd, min tanke har ju satt igång och räknat ut saker och ting. Och så går Gud en annan väg. Så jag vill bara uppmuntra dig med det här också. Det är skillnad på dina förväntningar och på Guds planer. Guds vägar och dina vägar. Så hejda dig. Hejda dig. Ja, vi får kasta vår besvikelse till Gud. Men säg inte att Gud inte kommer att stå vid sitt löfte. Men köttet, det drar igång allt som oftast. Och när liksom saker tycks omöjligt så faller vi för frestelsen till en sån här hemmagjord lösning. Eller att försöka fixa på egna vägar. Jag vet vad Gud talade när jag var 17 år gammal. Och jag vet vad jag svarade. Abraham, han fick vänta 25 år på löftets fullbordan. När jag var 17 år, jag vet att Gud la ner i mitt hjärta när jag var 17 år gammal att jag ska predika Guds ord. Jag fick vänta 30 år innan jag fick första kallelsen till en församlingstjänst. Jag predikade före det, men jag visste att det var mer än så som Gud hade lagt ner i mitt hjärta. 30 år, ja. Och jag vill bara uppmuntra dig att säga det här. Det är aldrig bortkastad tid. Den tid du väntar på löftets fullbordan. Därför att under den tiden så formar Gud dig. Så förbereder han dig. Så fostrar han dig. Och Gud, behövde Gud fostra min karaktär, så behöver han fostra din karaktär också. Förbereda dig. Så tappa inte tålamodet. Om inte dörrarna öppnas bums så här. Ja, men vi är liksom ett folk idag av quick fix. Det ska hända med samma. Gud har all tid i världen. Han har mycket mer tid än vad du har. Så bara, jag bara skickar med det här. Men det är ju inte alltid lätt att veta när det är mitt kött som drar igång. Och när det är den helige ande i mig som manar och handlar. Och det här är någonting som vartefter vi växer till i vår andliga mognad. Så växer också den där urskiljningsförmågan att veta. Nu är det köttet som är igång. Nu handlar jag helt utifrån liksom mänskligt resonemang och tänkande. Min egen vilja och lusta och allt. Allt liksom hela känsloregistret. Eller när det är den helige ande som öppnar någonting. Det Gud har talat, det kommer att ske. Det andra jag vill säga. Gud drar inte tillbaka löftet på grund av Ismael. Och det här tycker jag är så stort. Det är oerhört stort. Och vet du, för mig så talar det här om en Gud full av nåd. En nådefull Gud. Som inte drar tillbaka löftet över Abraham. Trots liksom hans hemmagjorda lösning. Det trasslar ju till sig för Abraham. Det blir strul i relationen. Och han får leva med konsekvenserna av det här, ska vi säga, lite gå på sidan om Guds väg. Han får leva med konsekvenserna av det under sin livstid. Och hans efterkommande får leva med konsekvenserna av det ända in i vår tid. Låt mig få säga det också. Jag har suttit i så många själar vårt samtal när det har strulat för människor. Och på något sätt är det så här. Jag har sett det så många gånger att när det är lite det första strulet har börjat så har vi människor en tendens att strula till det ytterligare. Så därför är den där första frestelsen, den är så viktig att du är alert och att du inte ger efter för den första frestelsen. För faller du då så finns det risk att du ger efter för nästa frestelse. Den där flörten på jobbet. Den där första fyllan. Vaka över den där första frestelsen. För börjar det trassla så har det en tendens att du dras djupare och längre in. Och så har du till slut en härva som du inte vet att hur ska jag ta mig ut härifrån. Men det vi ser. Gud kommer inte till Abraham och så säger, hör du Abraham, nu är det så här att nu har du schabblat bort din chans. Att nu kan jag inte, nu blir det ingen löftesson, det blir ingen Isak. Det kommer inte att komma något stort folk från dig som ska bära fram världens frälsare och messias. Du har missat, du har schabblat bort alltihopa, jag väljer en ny man och ett nytt folk. Nej, men det gör ju inte Gud. Är det inte fantastiskt? Och Gud förebrår inte ens Abraham. Jag läser inte någonstans att Gud skulle förebrå honom. Utan Gud kommer till Abraham och så förklarar han bara helt lugnt och sakligt att hör du Abraham, det var inte så här jag hade tänkt mig det. Det är faktiskt Sara, din hustru, som kommer att föda en son åt dig. Ingenting, inga anklagelser. Inget liksom att nu är du uträknad. Utan Gud går vidare med sin plan över Abrahams liv. Han ångrar inte kallelsen. Han ångrar inte den här, att han har valt honom. En nådefull Gud som liksom ger nya chanser. Sån är vår Gud. Och den hälsningen så har jag också till dig idag. Att Gud går vidare i ditt liv. Även om du har misslyckats på något område. Även om du har gått lite på sidan om. Det har blivit lite krumbukter. Det har blivit lite trassel. Det har blivit lite strul. Och du kanske tycker att ja, liksom, jag har en hel del liksom som inte är så vackert. Eller som kanske inte var vad Gud tänkte. Så betyder det inte att Gud drar tillbaka sin plan över ditt liv. Utan han är den där krukmakaren, ni vet. När kärlet går sönder i hans händer så börjar han ju om. Han slänger inte bort den där lerklumpen och säger, dit får det, nu tar jag en ny. lerklump och börjar om. Nej, han fortsätter med samma lera. Och så snurrar han den lite till på drejskivan. Och så blir det vad han har tänkt en dag. Är det någon annan än jag som tycker att jag behöver en sån här Gud i mitt liv? En Gud som är nådig, som börjar om. Som inte säger, nu har du sjabblat bort dina chanser, Lilian. Jag skulle inte stå här idag om Gud skulle vara en sån. Och vet du vad? Om vi tittar på Abrahams efterkommande så ser vi precis samma sak, samma mönster. Ja, men de avfaller gång på gång på gång. De går vid sidan om Guds väg. De hålls inte på väg. De börjar dyrka av gudar. Och skulle jag ha varit Gud så skulle jag nog ha läxat upp dem väldigt ofta. Och jag skulle ha gett upp om det folket. Men det gör inte Gud. Gud har inte ännu fram till denna dag dragit tillbaka sina löften över Israels folk, det judiska folket. Däremot den kristna kyrkan har varit väldigt snabb, som jag sa, att fälla domen och sagt att nu är ni ute ur spelet. Nu är det vi som är in på scenen. Nu handlar Gud genom oss. Och det gör han. Han handlar genom oss. Men han har inte gett upp om sitt folk. Och därför så säger Paulus här i första Romarbrevet 11:28. Så säger Paulus. Och nu talar han om Israels folk, om det judiska folket. I fråga om evangelium är de fiender för er skull. Men i fråga om utkårelsen, alltså utväljandet, vilket folk Gud utvalde, så är de älskade för fädernas skull, för Isaks, Jakobs, för Abrahams skull. Så älskar Gud fortfarande det folket, fast vad de än ställer till med. Ty sina gåvor och sin kallelse kan Gud inte ångra. Och då handlar det här faktiskt om Israels folk. Han kan inte ångra sin, han ångrar inte kallelsen, uppdraget han har gett dem. Det är därför det är så fantastiskt att veta att den kristna församlingen och Guds folk kommer att stå sida vid sida en dag. Och Gud för oss samman. Men det som är min poäng här idag, det är ju det här att Gud inte drar tillbaka löftet. Att det att du har misslyckats på något område i ditt liv så betyder inte att du är uträknad, att Gud räknar bort dig. Nej, han ger nåd. Han ger nåd. Och vi har en fiende som är väldigt, väldigt snabb att komma och predika i våra huvud. Nåja, då ser du där. Hur skulle du kunna? Ja, men, hur skulle Gud kunna använda dig? Ja, men, du vet ju hur ditt liv ser ut, hur det har sett ut. Gud kan inte använda dig mer. Du har sjabblat bort dina möjligheter. Så predikaren, om du har den predikan i dina öron, i ditt sinne idag, så är du här av den orsaken. För att Gud har en annan predikan som han vill plantera i dig. Du är inte uträknad. Gud har en plan. Det är inte kört. Så blir du, faller du, misslyckas du, så bli inte ligga och tänka att det är ändå kört. Jag liksom ändå sjabblar bort liksom mina möjligheter. Det är lika bra att bara låta det liksom gå ännu mer liksom snett i livet och bara lämna Gud och lämna församlingen och alltihopa. Det är inte kört fast vi misslyckas. Det var inte kört för Abraham. Det var inte kört för Mose fast han liksom röjde en man ur vägen. Liksom han förivrade sig och så gjorde han sig av med döda en egyptier. Och det var inte kört för David fast han också gjorde sig till en mördare. Det är inte kört. Fast du har misslyckats i ditt äktenskap. Eller du har misslyckats i ditt föräldraskap. Eller det finns andra saker. Du vet att du missade i något viktigt vägskäl i livet. Och kanske när du tänker tillbaka så finns det saker som sagt som du ångrar. Och som du vet att, att det där var inte bra. Kanske du hamnade i fel sällskap. Du gjorde fel beslut någonstans vid något vägskäl. Du hamnade i fel sällskap. Och det drog dig in i saker som inte alls var bra för dig. Kanske blev det den där första fyllan. Och så blev det kanske till och med första drogen. Kanske blev det en abort. Kanske blev det någon konsekvenser som följde av att du gick lite på sidan om. Och du kanske bär på saker och ting idag som du känner en ånger över. Eller som du undrar att det kan aldrig, Gud kan aldrig använda mig. Det kan bli någonting av mig mera. Mm. Det kan det visst det. Därför att Gud är suverän. Så min nästa punkt. Ge Ismael åt Herren. Ge Ismael åt Herren. Så får du se vad Gud kan göra. Det var det som Abraham gjorde. Han gav sin Ismael åt Herren. Och det här som jag har sagt nu, det betyder inte det att vi ska fortsätta att vandra på sidan om Guds vägar. Om du blir liksom varse att ja, nu jag går lite på sidan om Guds väg, så ska du, det är inte så att Gud, vi ska inte fortsätta att vandra på våra egna vägar och tänka att vi får Guds välsignelse över våra liv. Vi har allesammans syndat, så därför är vi på alla samma utgångsläge idag. Därför kan jag vara frimodig med predikan. Men Bibeln är också väldigt tydlig i att vi ska omvända oss. Vi ska inte fortsätta att synda, vi ska omvända oss. Och när vi omvänder oss och vi bekänner vår synd inför Gud, så då kommer han med sin nåd. Och så upprättar han oss och så välsignar han. Abrahams steg vid sidan om Guds plan, så det kostar honom väldigt mycket smärta. För det kostar honom att han måste skiljas från Ismael. Och det var en otrolig smärta för Abraham, för Ismael var ändå hans son. Så det var en svår skilsmässa. Men Abraham, han gav Ismael till Gud. Och jag läser så här, eller han bad för sin förstfödde. Han ber till Gud så här, låt Ismael få leva inför dig. Gud kommer där, han inser att det var inte så här Gud hade tänkt det. Men han kommer inför Gud och så ber han om nåd. Och han ber, låt Ismael få leva inför dig. Gud, glöm inte bort Ismael. Låt honom få vara inför ditt ansikte. Inte bara Isak utan också Ismael. Och vet ni vad Gud svarar? Han svarar så här. I första Moseboken 17 och vers 20. Också i fråga om Ismael har jag hört din bön. Jag ska välsigna honom och göra honom fruktsam och föröka honom mycket. Han ska bli far till 12 hövdingar och jag ska göra honom till ett stort folk. Vilken välsignelse Gud talar ut. Ja, Ismael ska finnas inför mitt ansikte. Det är därför jag säger, som jag sa i början, det är ingalunda så att Gud inte älskar Ismaels ättlingar. De finns inför hans ansikte. Och Gud utlovar en välsignelse över dem. De ska bli ett stort folk. Men mitt förbund ska jag upprätta med Isak. Gud håller fast vid den ursprungliga planen. Ja, han gav Ismael till Gud. Och det är det som är min hälsning till dig också. Som jag tror är en hälsning från himlen till dig. Ge din Ismael till Gud. Ge Ismael till Gud. Ja, men du kanske finns här som sitter fast i det förflutna. Sitter fast i någonting som hände. Du känner skuld. Du bär på någonting som du behöver bli fri ifrån. Ge din Ismael till Gud. Vet du, det här är kvällen när vi får komma med våra Ismael till Gud. Och han sätter oss fri. Ibland är det som behövs för att vi ska bli fri. Att vi kommer till Gud med vår Ismael. Bekänner att vi gick lite på sidan om. att det inte var så här som Gud hade tänkt. Men Gud är nådfull och han är suverän. Och han sätter dig fri. Lovsångarna kan komma upp här. Så ska vi gå in i den här sista punkten. Det sista som är helt fantastiskt och det har jag redan varit inne på. Det är ju då att Gud välsignar också Ismael. Gud välsignar också Ismael. Jag tycker det är så fantastiskt. Jag tycker det är så stort. Det är där som Sara och Abraham liksom fixar på egen hand. Som gick så på sidan om. Och Gud väljer att välsigna. Jag ser samma sak upprepas många gånger när jag läser Bibeln. Salomo, han kom till genom äktenskapsbrott. David, som till och med begick ett mord, föll för frestelsen. Och så städar han undan, fixar han undan Batsebas man. Snyggar till sitt misslyckande. Salomo föds i ett äktenskapsbrott. Och han får vara med och ge så mycket vishet. Han får vara med och bygga templet. Alltså det är bara en nådefull Gud som kan göra någonting sånt. Som ger nya chanser. Som upprättar. Ismael, han måste lämna fadershuset. Men i första Moseboken 21 och 20 så läser jag att Gud var med pojken. Gud var med pojken. Gud följde honom. Och Gud välsignade honom och han blev ett stort folk. Och nu ska jag öppna upp ett scenario. Ett framtidsscenario för dig. Som kan vara svårt att förstå. En profetia som finns i Jesaja bok. Som handlar om Ismael och Isak. Vad Guds stora suveräna plan. För de här två bröderna som inte kommer överens. Och inte kommer överens ännu idag. Jesaja 19. Så profeterar Jesaja. På den dagen, alltså det ska komma en dag. Jesaja får se in i framtiden. På den dagen ska det finnas en banad väg mellan Egypten och Assyrien. Och notera nu att Assyrien, när du läser om Assyrien i Gamla testamentet, så omfattar det på den här tiden de nuvarande arabiska nationerna i Mellanöstern. Så du kan tänka det istället för Assyrien. På den dagen ska det finnas en banad väg mellan Egypten och Assyrien. Och Assyrien ska komma in i Egypten och egyptierna in i Assyrien. Och egyptierna ska tjäna Herren tillsammans med assyrierna. På den dagen ska Israel vara den tredje vid sidan av Egypten och Assyrien. En välsignelse mitt på jorden. Herren Sebaot ska välsigna dem och säga: välsignat är Egypten, mitt folk, och Assyrien, mina händers verk, och Israel, min arvedel. Och fråga mig inte hur det ska ske. Men jag tror, om Guds ord talar ut det här, så tror jag att det kommer den dagen när Ismaels ättlingar och Isaks ättlingar tar varandras händer och de ska vara en välsignelse mitt på jorden. De tog varandras händer, Ismael och Isak. När Abraham dog så stod de sida vid sida vid Abrahams grav. Idag sker någonting nere i Mellanöstern. Det finns församlingar i Israel där Ismaels ättlingar och Isaks ättlingar, araberna tillsammans med det judiska folket, lovsjunger och tillber precis som vi gör här, med lyftade händer upphöjer Herren Sebaots namn. Gud är på gång. Gud är på gång där och han är på gång här, och alla som vill så får vara med. Men det här är en uppmuntran till oss idag. Så jag vill bara avsluta med att säga att Gud är en suverän Gud som är suverän att vrida välsignelse också ur din Ismael. Hörde du vad jag sa? Gud är suverän att vrida välsignelser också ur våra Ismael. Om du bär fram honom till Gud. Behåller du honom för dig själv? Behåller du ditt misslyckande? Bekänner du inte din synd? Bär du inte fram din Ismael? Så kan jag inte lova. Men Gud, om vi kommer med Ismael till Herren Gud, så är han suverän att vrida en välsignelse ur det. Och ja, men vi har så många vittnesbörd. Vi har så många vittnesbörd. Människor som har liksom gått igenom saker och ting. Som har ett förflutet. Som inte har alltid så snyggt och städat förflutet. Det händer saker och ting. Kanske man hamnar in i missbruk. Kanske man hamnar in i droger. Kanske gick äktenskapet sönder. Kanske finns det mycket själsligt rasighet som man har med sig i bagaget. Men Gud är suverän. Vi har sett Otto, ta Staxet till exempel. Sebastian Staxet. Hans förflutna. Gud tar det i sina händer, så vrider han välsignelse ur det. Och idag får han vara med och föra så många andra ut i frihet. Så det är en hälsning till dig. Gud är suverän att ta din historia och föra den in under sina syften.